Välkommen till podcastserien Skriv it om att skriva. Det är en specialserie i podcastsatsningen Folk i Finland. Och jag, Henrik Thorsson, talar med Lotta Frantz om hennes bok Refuserad, den första bok hon gav ut. Jag välkomna till den här podcasten om att skriva om böcker. Det här är ju serien nu då där jag, Henrik Thorsson, pratar med Lotta Frantz.
Hej.
Om boken Refuserad, din först utgivna bok. Och den här serien är ju lite så här att vi diskuterar utifrån boken om att skriva och inspireras om att skriva. Och ja, diskutera lite grann hur det är att skriva som du har gjort. Då med tre böcker ute nu och den här första då, utkomna första. Och sen lite grann är ju med handlingen, så du som lyssnar borde ju kanske läsa i förväg. Det tror jag sa förra avsnittet också. Men vi har ju kommit till den tredje delen nu i samtalet, och då är det ju själva upplösningen och slutet på den här boken då. Så att det finns ju risk att vi kommer för sig oss, och du som lyssnar kanske blir, ja, du får... Får akta dig då. Eller så får du läsa innan du lyssnar vidare först själv. Men den här, det som jag tänker på med slutet, det är intressant att här kan jag säga då att det hettar ju till och det blir ju dramatiskt. Och vändningar kommer ju så att, ja, på ett sätt kan man säga att det slutar gott egentligen, tycker jag man kan säga. Men samtidigt så är det ju ganska hotfulla vändningar, både inre känns det som för personen, huvudpersonen, men också externt då. Det är ju en separation och det är en hotfull situation, och så vänder allting till ett lugn kanske, och en ja, jag kan säga icke-refuserad situation i slutet. Mm. Så att, och det är ju, ja, det hettade till, det blev lite mer spänning här. Men det som jag tänkte på då, när man skriver en roman så här, så hade du tänkt då, när du började skriva, här har vi nu det som kommer att hända mot slutet. Eller hur gick det till för dig att skapa själva slutdelen?
Ja, egentligen så var det väl någonting som gav sig efterhand. Och i den första versionen så var slutet ett lite... annat slut.
Aha, okay. Men vad betyder första versionen? Var det liksom redan då när du skulle ge ut den, eller var det ett tidigare skede? Eller?
Det var väl lite tidigare när jag fick något utlåtande från ett förlag. Det var ett annat förlag än det som gav ut boken sista slutligen. Men fick liksom ett utlåtande och lite synpunkter som jag faktiskt höll med om också. Så att då blev det ett annat slut. Jag tyckte att det som blev, det var... kanske lite mera oväntat, en oväntad twist, men jag tyckte kanske att det blev bättre än det som var, än det som var från början.
Aha, okej. Okay. Men var det, men så att men den, det så att säga, när du skrev den första versionen, om man ska säga då, fanns slutet med i början för dig någonstans då, eller kom det under skrivprocessens gång?
Någon slags riktning så finns ju med, att ungefär vart jag ska komma, men kanske inte så att slutet är helt klart hur det ska se ut, utan det är någonting som kan växa fram och komma under skrivprocessens gång också. Jag har inte alltid ett helt liksom färdigt manus innan jag skriver mitt manus, utan det är sånt som kan komma under tiden också, och ändra. Det kanske inte blir som jag hade tänkt från början, att jag inte riktigt vet hur slutet ska bli när jag börjar.
Mm. Men hur var det då att få en feedback från ett förlag då som hade sett på den? De sa nej, men de sa ändra det där, eller hur? Visst var det så då?
Ja, det är otroligt värdefullt att få feedback och någon annans ögon på texten, för att man blir ju ganska blind för sin egen text också, så att det är väldigt svårt, för det är inte så omöjligt att se på det med objektiva ögon. Det är inte kanske alltid man håller med om dem, och då är det fortfarande min text och jag som avgör hur den ska se ut, men det kan ju också vara synpunkter som gör att texten utvecklas och blir bättre.
Ja, precis, ja. Men hur gick det då? Var det liksom att idén som kom från det här förlaget var tillräcklig för att göra om den, eller var det mer lite vagt och så fick du konstruera slutet utifrån vad du tror, vad det gav dig så att säga, eller hur gick det till?
Ja, då är det kanske det senare alternativet. Det var inte så att jag fick något färdigt förslag, att så här borde det vara, utan det var ju mer synpunkter på det första slutet, att det kanske var lite förutsägbart eller men så då var det ju mitt eget beslut att skriva om den och att jag som avgjorde hur det sen blev också.
Nej, men kan man säga då att det handlade om att lite överraska, en vändning som gör att det var inte förväntad avslutning, var det så eller någonting?
Ja, nej, det var så det blev och jag tyckte att det blev bättre så också. Det blev ett lite mer oväntat slut och sen är också slutet, jag vet inte om det är kanske jättelyckligt men det är på något sätt positivt ändå. Men det är inte det där att sen så levde de lyckliga i alla sina dagar. För ett sånt slut vill jag inte ha. Det får gärna vara lite. Behöver inte vara allt för ska vi säga, glatt och glättigt. Utan det kan få finnas lite mörker eller vemod eller så också. Slut. Men det kan ändå vara ett positivt slut.
Nå, är man liksom fokuserad på själva refuserad och boken, så då var det positivt slut för att hon får ju ett kontrakt. Så att om man inte bryr sig om allt det andra i hennes liv, så då var det ju positivt.
Ja, för på något sätt så får hon ju också någon slags ska säga, uppgörelse eller att hon försonas med sitt liv och liksom blir nöjd med. Kanske med det hon har.
Ja, den här separationen och så är ändå. För att det säger han ju där, om det är det samtalet efter en våldsam händelse där möjligtvis. Jo, det måste ju vara efter. Går det ju några månader, så går det ännu mer månader. Men när han säger att det var redan på gång att det skulle bli fel. Att det inte skulle, vi kunde inte fortsätta. Det var ju intressant och säkert något många känner igen också i sina liv. Man förändras. Men att det också har pågått redan innan boken börjar en längre tid. Och båda hade kanske känt det, fick jag känslan av.
Så var det ju. Men sen var det ju en händelse då som fick det att eskalera. Och liksom leda till att det faktiskt tog slut, men det var inget som kom kanske som en blixt från klar himmel, utan det har varit på gång en längre tid och de hade brottats med saker i sin relation.
Men jag tänkte nog innan det kom, det ska man säga försoningssamtalet eller någonting sånt där, så tänkte jag på det att det är intressant hur man försöker försvara och bevara ett sätt att leva, säga man har familj och barn eller vad det nu är man har. Och sen försvarar man det ända till liksom så långt det går, för att det är något fel med att ändra, förändringen är fel. Och det som känns som kanske då försoningen eller lugnet här, det är att sen när man tittar tillbaka på sitt liv, tillbaka då och ser att det var en separation eller det var en förändring, så då är det inte lika problematiskt som när man står inför den. Och de båda kanske accepterar det då när han säger sådär, och att inse att det var en okej förändring, lite grann nytt perspektiv. Men det är så otroligt hemskt innan och under tiden. Jag menar, det kan ju vara väldigt hemskt, men i det här fallet så säger de ju att det här var redan på gång. Alltså det, och det har vi ju förstått.
Jo, kanske. Men det är väl kanske just det där med förändringar är ju ofta svåra. Sen kan det ju bli bra i slutändan i alla fall och kanske precis som det borde. Men det är ju det där med att förändra eller göra större förändringar i sitt liv. Så det är ingen enkel sak, utan man är trygg i det man har. Alltså man vet vad man har och är ovisst vad som väntar. Så kanske man inte alltid vågar heller göra de förändringar man borde. Så man kan tycka sen i efterhand att det var ju kanske precis rätt det som skedde.
Nej, men hon gör fel och ur felet kommer liksom den förlösande faktorn som gör att de hamnar på något sätt kanske rätt ändå. Och jag tycker, men min anmärkning mot henne som person redan förut var ju att hon inte tar tag i det. Att det verkar så, att det där reaktiva, att man bara följer med ändå trots allt. Fast allting verkar hopplöst så gör man inget åt det. Men det gjorde hon ju faktiskt till slut lite grann omedvetet genom att göra fel så att säga. Och sen blir det den här förändringen som hon kanske borde ha tagit tag i. Vi vet ju inte, får inte följa med henne om hon lärde sig något på det. Men det känns ju som en person som levde väldigt mycket reaktivt. Och sen hände det här. Och det goda med det kanske att omedvetet tog hon tag i situationen kan man säga. Fast felet ledde till det. Vi vet ju inte om hon blir mer proaktiv i framtiden, men på något sätt så, ja, det är något gott slut i det trots allt, alltså som du säger. Så att, Och, men jag tänkte på det varför jag sa det där med att man tittar framåt och tittar bakåt. Att vi, när vi tittar framåt att förändringen är fel, det är fel att förändras. Det kan ju vara religiös övertygelse, det kan ju vara från familjen, kulturellt, allting. Att man till exempel inte får skiljas eller man får inte, man vill inte göra någon ledsen eller vad det kan vara. Den här förändringen, när man tittar framåt, det är ju det som man är fast i. Man ser inte klart då. Det är en låsning liksom. Och det gör ju att man blir passiv. Alltså förklaringen som jag tänker kan vara att hon, just det, att hon, den här förändringen, det är mer den är problemet än att hon inte är en aktiv människa eller skulle kunna göra, ta tag i det, om du förstår. Att hon blir, man blir slav lite under det där hotet av en förändring alltså.
Jo, för vi vet ju aldrig hur slutresultatet blir heller. Så att där finns det väl... Därför finns det också en rädsla för förändringar. Många gånger kan det ju bli bra, men det kan du ju aldrig veta på förhand, så du kanske inte vågar heller, med risk för att misslyckas eller att det inte ska bli bra.
Nej, ovissheten, och det är därför är det lättare att titta tillbaka på det, för att då vet man hur det gick, även när det gick fel. Men om man tittar på det då som en skribent och författare, när du väl har paketerat historien då, vi har slutet och vi har pratat om vad det liksom psykologiskt ledde till och insikter och så här. Men när du sen tittar på din berättelse efter ett tag tillbaka igen, blir det liksom... Ja, men nu skulle jag borde ändra där, eller redan nu är det där slut liksom, att nu oavsett vad jag som läsare tycker, så har jag stängt av min kraft att påverka, eller?
Jo, jag försöker väl kanske låta bli att älta eller att läsa om mina egna böcker, för det är klart att då kan man ju alltid komma i de tankarna att det här borde ha varit på något annat sätt, och varför gjorde jag si och så, utan då tittar jag hellre framåt och liksom går vidare med annat än att älta sånt som är avslutat egentligen.
Ja, för att, men jag menar inte att det behöver vara att man gjorde fel eller rätt, utan en skaparprocess kan ju vara sån att man nu ser jag det, nu upptäcker jag det, och det bara tar sin tid. Jag tänker på teatern är det ofta så, men där har man ju en regissör som på sätt och vis sätter stopp för det, för att oftast, och det kan ju vara ett problem när man inte har det, men att då vet man att det här, ja, det är man är lite slav då under regin alltså. Så även om man kommer på, gör man det under tiden, kommer på något nytt längre fram, gör om, då blir det ju ett brott mot det som är lagt och fast. Så där har man ju ett skydd. Men när man är själv författare, så det kan ju vara bara det att det är det här jag menar. Man förstår sig själv bättre eller någonting så.
Jo, och så kan det ju vara. Och att skriva en bok, det är ju för det mesta, eller för de allra flesta också, en lång process. Så att man hinner ju komma till nya insikter under processens gång också. Och liksom göra nya val och ändra sånt som man kanske har tänkt tidigare. För att man utvecklas ju som både som människa och skribent också under den tiden det tar. Så att det är ganska mycket som hinner hända på vägen.
Ja,
men
precis.
Att sen förstås när man kommer så långt att det faktiskt blir en bok, då är det ju som det är. Så att då är det ju ingen mening kanske att fundera över det efteråt.
Nej. När den är utgiven redan och så vidare. Men det som är ju, många säger, Saul Stein till exempel som jag pratade om förut, och PC Jersch och andra sådana här, som just det där att göra om, skriva om, det är liksom, för Saul Stein är det allt. Han, det finns ingen text. Men det där måste ju också vara väldigt olika. Det finns ju några författare som bara plopps och säger det, så är det färdigt. Alltså då är det ingen idé att skriva om. Men det här skriva om, det är ju otroligt många som Jersild till exempel sa att ja, men jag håller på tills, det är inte så att jag blir trött på boken, men boken blir trött på mig. Så till slut slutar han. Hur förhåller du dig till den här omskrivningsprocessen och innan utgivningen då, för inte efter som vi nyss pratade utan.
Jag är nog sådär också att jag skriver en hel del på känsla, att jag har inget helt klar plan när jag börjar, utan berättelsen kan ta lite sina egna vägar, och sen så skriver man ju om och redigerar i många varv, och där kan det också ske ibland ganska stora förändringar.
Men har du bestämt dig för att göra så, eller är det lite olika hur det blir med omskrivandet och ändringarna? liksom, eller har du en metod att du alltid gör det på ett visst sätt, eller hur?
Nej, egentligen inte, utan det är ju kanske sånt där som ger sig efterhand. Jag har ju ingen klar plan, men det är ju sällan en första text, den är ju ofta ganska långt ifrån klar, så att den kan ju ändra ganska mycket sen.
Ja, precis. Ja.
Slutresultatet. Men att det är väl ganska mycket sådär intuitivt för min del, att jag har ingen helt klar plan för det, utan det på något sätt det är en naturlig process på något vis.
Men jag har skrivit mest juridiska uppsatser och andra uppsatser. Hållit på med sånt. Och då, jag känner att särskilt större som avhandlingen och så här, det är svårt att skriva om. Jag börjar skriva om det. Jag tittar inte på det gamla, utan börjar, och det var samma med filosofi som jag håller på med nu, senaste en vecka sedan, en uppsats. Som, det blev så konstigt sen, för att jag hade börjat skriva om det, skriva det på nytt alltså flera gånger, så texten till slut bestod av samma sak i flera versioner. För att jag har någon sån här aversion mot att läsa igenom det gamla.
Okay.
Utan jag vill skriva det.
Ja, och det är ju... och det vet jag att det finns, det är väl ganska många författare som väl en del som gör så också, att de skriver om kanske flera gånger hela texten från början till slut. Det gör inte jag, utan jag har ju något råmanus som jag har skrivit första gången. Det är det jag utgår ifrån och ändrar mer eller mindre, men jag skriver ju inte om hela berättelsen från början till slut.
Nej. Men jag menar, det måste man göra på det sättet. För jag får ju flera versioner. Men jag vill liksom inte titta på den gamla texten.
Nej, utan du vill börja helt från
början. Men det är lite annorlunda. Mm. Men också filosofera det här att just att det är lite samma som med juridik. Men det där, man skulle berätta det så. Och då måste man börja från A och B och C hela vägen. Man kan inte, man kan inte gå tillbaka och ändra lite i början. Utan man måste, det är som ett flöde. Filosofi är som tanken går så här.
Jo, precis. Att det beror lite på vad det är för typ av text. Men så kan det vara många gånger förstås. Att ändrar man en sak så är det någonting annat som blir fel eller också måste ändras. Så att då kan det vara nästan lättare att ta det från början helt och hållet.
Ja, flödet. Men fiktion är ju på ett vis scener. Alltså precis som film är. Man får en känsla att en film går så här som ett vatten rakt igenom. Men i själva verket så är ju en film eller en teaterpjäs bara utsnitt. Scener. Och samma blir det med en roman också. Och det gör ju att flödet är inte ett flöde. Det går också, mycket filosofi går också att göra på så vis. Först berättar jag om det och sånt där. Men just i fiktion kan du ju trixa med det. Så du kan ju göra små bitar klara så att säga.
Det kan man göra, men att de ska ändå förstås hänga ihop så att man får väva ihop det. Men det är sant, alltså man kan ju skriva slutet först om man så vill.
Ja,
och skriva olika delar och få ihop det till en helhet.
Det blir mer nedslag. Alltså här. Mm. Hur mycket är det för dig då sen när du har allt material, just den här bågen? Eller, för det är ju nästan inga läsare som läser från början till slut en bok ändå på en gång. Men en film ser man ju ofta rakt igenom och därför det blir ju den här bågen lite olika. Men hur tänker du med den mot slutet när du har paketet? Är det någonting du blir upptagen utav?
Ja, du tänker liksom på... det finns ju mycket teorier kring det här om dramaturgiska kurvan och hur en berättelse, alltså en bok eller en film till exempel, hur det ska se ut. Men det är inget jag tänker på när jag... skriver. Jag tror på något sätt så blir det så i alla fall naturligt att man har liksom en vändpunkter och någon höjdpunkt och upptrappning och nedtrappning. Men det är inget jag tänker på i skrivandet att nu ska det komma en vändpunkt här och nu ska det vara. Utan det är någonting som sker mera automatiskt.
Ja, just det. Men ägnar du dig åt att orkestrera boken sen?
Ja, det kan jag göra om jag tycker att det behövs, men det är inte i så fall utgående från någon modell, alltså just en dramaturgisk
modell. Nej, det
förstår
jag.
Det tänker jag inte på, utan det är ju mer om jag tycker att berättelsen behöver det, att här är det antingen att det kan vara för långt eller här behöver jag bygga ut för att det här är för kort, så att absolut det kan jag göra i efterhand.
Men läser du om då boken många gånger innan, eller hur många gånger egentligen?
Ja, det varierar också, men det blir ju ganska många gånger, så många att man är ganska trött på boken sen när den väl eventuellt blir utgiven, att då har man ingen lust att läsa den mer, för att det blir väldigt många gånger. Det blir det.
Men hur var det då när du hade den utgiven, den var klar och liksom någon gång så var det ju klart. Så du, nu var det klart. Hur kändes det då tycker du den här första gången som boken var färdig och du hade fått en bok utgiven och så vidare?
Det är klart att det är ju en milstolpe när man alltid har skrivit och strävat efter att någon gång ge ut en bok, så är det en jättestor milstolpe när det väl sker. Men på något sätt var det också kanske lite... Ja, dels är att okej, livet fortsätter ändå ungefär som vanligt, att det var inte mer med det. Och sen var det också kanske någon slags skräckblandad förtjusning när en text som så länge bara har varit min egen, när den ska nå allmänhetens ögon och andra ska läsa den. Att det var både förstås någonting man ser fram emot, men också någonting som man lite kanske bevar inför.
Hur var det då sen när det blev?
Ja, det var ju spännande förstås och sen så är det någon som tycker om texten och boken och man får höra det, det betyder ju väldigt mycket, då växer man ju väldigt mycket av det. Och sen mera så, kritik kan ju också vara värdefullt att få, mera negativ kritik, men då det kan ju vara lite svårare att hålla ifrån sig, att man blir lätt att man kanske tar det lite personligt, men det är kanske ofta sånt man lär sig mest av också. Utvecklas mest av.
Och vad tycker du är det som du har lärt dig mest av efter den första processen då? Första utgivna boken, vad var det för saker som du sen tog med dig i nästa process som kom?
Så egentligen så är det kanske det här också att man har sitt eget sätt att skriva och arbeta. Man kan ju läsa hur mycket man vill om så gör andra. Man kan läsa teorier och men att jag har ändå kommit till att jag måste göra på ett sätt som känns rätt för mig. Och det är varken rätt eller fel. Det är ju rätt för mig. Så jag behöver inte tänka att även om någon annan gör på något annat sätt. Att det är bättre eller sämre. Så det är väl att hitta sitt eget sätt och lita på att det är rätt för mig.
Ja, just det. Så en säkerhet i arbetet på något vis då egentligen.
Ja, det är det ju och som sagt är det ju också en slags bekräftelse när att det blir en bok också av det man har skrivit.
Just det.
Så att det kanske då duger för någon annans ögon om man säger så.
Men sen då, hur tänkte du vidare när det gäller att ge ut fler böcker efter det här och jobba då ännu en sån här process? Jag menar, det vet man ju inte hur det är förrän man har gjort det och så vidare. Hur tänkte du då?
Ja, jag har ju alltid någonting på gång och skriver på nya saker utan att veta vart det leder, om det leder någonstans. Så det är mer skrivande till sig som jag tycker om att befinna mig i. Jag skriver inte bara för det här resultatet att nu ska det här bli en bok då och då, utan det är ju skrivandet jag vill hålla på med.
Ja.
Men sen så blev det också kanske lite bakvänt, alltså första boken då, den var inte den första jag skrev, utan den som kom ut som andra hade ju egentligen skrivit innan, så jag började ju inte från noll eller från början med den då som nummer två, utan då var det mer att jobba färdigt med den.
Men var den hos förlag redan innan du gav ut den första boken, eller skedde det efter att första boken, alltså den andra boken?
Ja, det var, den hade väl varit hos några förlag, men liksom utan att det ledde någonstans. Men sen var det efter att den första kom ut som jag deltog i en manustävling, och på den vägen blev det då att den blev antagen och utgiven.
Kände du ändå i din egen, inför dig själv, att du nu var riktig författare när du hade givit ut den här första boken, eller var det liksom ingen skillnad med den saken?
Ja, det där är lite svårt och jag kan inte ens, inte om jag fortfarande kan säga att jag känner mig som en författare. Jag skriver, det gör jag.
Och du vill ju bara
några böcker, och jag vill ju göra det, men jag gör ju också mycket annat. Det är ändå på något sätt en liksom bisyssla i mitt liv. Så det är ju lite svårt det där, att vissa påstår att har man gett ut två böcker, att först då kan man kalla sig författare. Men svårt kanske att säga. Det är väl lite hur man känner sig också. Så att jag har lite svårt att kanske se mig som en jag vet inte. En riktig författare, men får man väl ändå på något sätt kanske säga att man är, om man har gett ut några böcker. Men...
Du har ju ett sånt bra språk och någon slags säkerhet i berättandet som är märkvärdig. Liksom, men liksom i det här att ge ut sin bok, det är många som vill det men inte har den säkerheten eller kanske det där kvaliteten under. Så att det är ju lite, det är ju olika med den saken och jag menar, ja, så att du är ju ändå, det, man kan nog tänka sig, även om det är nu en bisyssla och det är lite sådär, så är det ju, det är ju någonting seriöst med det nog.
Jo, det är det ju, och som sagt, jag har ju alltid skrivit och haft lätt för det och ändå kanske tänkt själv att jag kanske har det som krävs i alla fall när det gäller skrivandet, men sen är det ju så mycket annat som spelar in när det handlar om att ge ut böcker också. Det är inte alltid så heller att du är duktig på att skriva och skriver ett manus och så blir du utgiven. Det fungerar inte alltid så heller, utan det är många andra faktorer som påverkar.
Nej, jag tänker ofta på de som, jag blir skådespelare och sen producent, men och sen jurist, men alltså att tänka att bara vara skådespelare, inte ha någon annan identitet, är ganska svårt för mig att föreställa mig eftersom jag har så många andra. Och jag vet inte, alla passar ju inte det att man är bara en skapare, utan man, för då den identiteten blir ju mycket mer sårbar också då. Då måste du ju göra det. Men samtidigt så kan man tänka att den som kan skapa, och den kritiken fick jag väl på teaterskolan också, att det här att inte vara bekväm, att man måste gå in för det 100%, alltså det går inte att göra det. Och jag menar, den som gör det, den som har det som yrke, den som har det som helt 100 och ändå klarar av det, den har ju möjligheten att fördjupa sitt skapande, antar jag. Men jag är inte säker på att det är så, men man kan tänka sig att det finns inte tid för något annat då, när man går så djupt in i det liksom.
Nej, det är klart, då har du bara det du jobbar bara med det, då har du den möjligheten och tiden att verkligen fördjupa dig och gå in i det helt och hållet. Och det är klart, för egen del så kan man väl önska att man skulle ha lite mer tid i alla fall än vad man har. Men samtidigt så tycker jag också att det är viktigt för mig att ha någonting annat i livet. Andra delar som en motvikt till skapandet.
Så du skulle inte vara riktigt bekväm med känslan av att du är det här 100% och du får all tid du vill bara för det här?
Ja, det är så svårt att säga när man aldrig varit i den situationen, men jag tror att det sätter också en annan press på en om du verkligen ska vara det. Bara det, att då måste du kanske ändå lyckas med det, och det kan ju också möjligen hämma skrivandet när man vet att man måste prestera. Man har ju, är ju en annan situation när man skriva för att man vill, men ingen som på det sättet förväntar sig eller kräver någonting av en.
Just det, precis, ja. Ja, men i allmänhet då, den här refuserad, vad fick den för mottagande, tycker du? Var du nöjd med det, eller blev den liksom inte uppmärksammad tillräckligt, eller hur kändes det sen ett lite längre tag efter boken?
Ja, synlighet och uppmärksamhet är väl alltid svårt. Det ges ut så många böcker och det är ett sånt flöde, så att det är ganska svårt att synas där. Så det är klart att man kan önska mer synlighet, men jag tycker ändå att den fick ett jättefint mottagande och det är det som jag har fått. Den respons har varit väldigt positiv, det tycker jag, så att det är jag nöjd med.
Var det liksom respons från sådana du känner närmare som var det mest värdefulla, eller var det från externa, så att säga?
Ja, det är klart man kan tänka det från de allra närmaste, så kanske de säger så för att vara snälla. Men det är klart att det är också viktigt eller roligt att få respons från sådana man känner. Men förstås också att vilt främmande människor eller recensenter eller så. Att de också tycker någonting om ens bok. Sådana som inte har någon koppling till mig annars. Så att det betyder ganska mycket, förstås.
Just det. Ja, det var spännande att få läsa din bok. Jag kanske aldrig hade läst den typen av bok om inte vi hade haft de här samtalen. Och det har jag lärt mig både av det och av att prata om böckerna. Så tack för den här serien. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podcasten Skriv It i serien Folk i Finland. Du hittar fler samtalsserier och intervjuer på sidan totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com.